Podplay.
Live från Studio 1, du lyssnar på The Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Klara Botterov.
John Wilander Lambrell.
Varför reagerar du så här?
Nej, vadå, Klara Botterov?
Ja, men du skrattar till. Som att det var en konstig del av, hon är ju en del av programmet nu.
Jo, men jag har, jo, det är konstigt.
Varför
att, att en bot är, har ersatt Klara.
Ja, bara...
En bot som du också styr, vilket gör det hela väldigt obehagligt.
Jag styr ju inte alls det.
Det är någonting, det är nästan någon MeToo-läge här, att du liksom går in och styr hur en kvinna pratar i botform.
Det här är ju inte kul.
Nej.
Det hör ju, ja.
Det är torsdag den 24 februari och du lyssnar som sagt på The Daily Messiah. Det är nyhets... ska man säga att vi är nyhetsledande?
Ja, visst.
Gud, ja. Kan man säga det?
Ekot beg to differ. Men...
Jo, jag vet. Men det är intressanta tider. Det är, Putin har gått in i Ukraina och så vidare. Men vi har inte bara Klara Botterov. Vi har ju även, välkommen hit, Kristina Nordhager. Hej!
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 Tack så mycket. Ja. Vem av er applåderade? John? Och
ja.
Klipparen.
Ja. Oh, vad klipparen har ett namn.
Som heter?
Typiskt det är bara att säga alla män som klipparen. Han har ett namn, han heter Erik.
Åh, Erik, hej.
Han hör det inte dock, han bara, du vinkar in i blindo. Det är bra. Kristina Nora, vad kan man säga om dig? Poddikon, du var med i den prisvinnande podcasten Geniförklarat.
Ja.
Det finns ju ett börsnoterat poddbolag som heter Acast. Det är inte det här poddbolaget, det är ett annat konkurrerande poddbolag. Och Geniförklarat var ju då den första podden som de exklusivt signade då back in the day.
Stämmer. Ja. Och sen så hoppade vi ju av och alla som är intresserade av börsen kan ju se hur det går för Acast nu.
Nej, jag vet. Har du följt deras börsnotering?
De tjänar mycket pengar.
Nej. Men aktiekursen har gått ner. Jag gick in med typ alla pengar jag hade i Acast. De var ju störtdykt. De har gått ner 50%.
Jaha, men mer noteringen gick de väl upp rätt mycket?
Nej, de rasade från första stund.
Det är vi väl glada över då?
Jätte.
Ja. Nej, inte för... Vadå, du satt in alla dina pengar i Acast?
Ja.
Trots att vi ligger på ett annat mediehus.
Det var jag som sa att skulle göra det.
Det vet jag inte om det
är
ens
är. Vi hade fått ett inside tips av våra rika kompisar.
Det är också ett grovt brott.
Ja, men det var inte ett inside tips. Det var mer att gå in med pengar i Acast.
Var det tipset?
Ja, och det gick åt helvete. I alla fall, Geniförklarat podcast mellan 2012 och 2015 med Kristina Nordhager, Maja Herngren, John Wilander Lambrell och Messiah Hallberg. Ja, men en av Sveriges största podcast då när det begav sig. Sen värvades den då till Perfect Day som drivs av systrarna Schulman. Och sen blev vi sådana ovänner, du och jag, Kristina, att vi var tvungna att lägga ner podden. Och sen fick Perfect Day veta att vi hade lagt ner podden via våra sociala medier.
Gud, vilket minne du har.
Ja, jag kommer ihåg att jag fick ett sms då från någon som jobbar på Perfect Day som skrev, förlåt, ursäkta, har ni lagt ner podden? Ja, just det, så var det.
Just det, vi glömde meddela er. För de går det bra, de har ju köpts av Björn Ulvaeus bolag.
Vi ska prata lite om Björn Ulvaeus sen, han ligger ju i skilsmässa.
Ja.
Ja. Du är ju komiker, du har en podcast nu med Maja Herngren, som vi nämnde, som heter...
Misslyckad. Eller... Misslyckad.
Förstår du, John? Det är ett mellanrum där.
Ja, jag förstår. Den är väldigt bra.
Misslyckad, alltså som Miss Universum.
Exakt.
Universum är det lyckat.
Ja, fast det är ingen dubbel betydelse.
Nej, Miss Universum funkar inte, men Miss Sweden.
Vad menar du? Nej, men Miss Universum, det är väl därifrån det kommer att ni är som skönhetsmissar, fast det är inte universum, det är lyckad. Det är väl det som är grejen. Men misset kommer väl från att det är Miss...
Ja. Ja. Fröken lyckad eller misslyckad, ja. Men då kan man ju inte säga, Miss Sverige.
Det sa jag inte, jag sa Miss Universum.
Ja, men okej, du kan ju inte säga Miss Universum.
Förlåt, kommer ni bli ovänner igen nu? Och så kommer,
jag förstår inte bara...
Den här gången måste vi säga till Bauer Media innan om ni ska bli ovänner nu.
Nej, men vi ska inte lägga ner på det. Men jag menar bara, hela idén bygger väl på att det är Miss Universum, misslyckad.
Nej, fast det bygger på att vi är extremt misslyckade. Så att alltså, den skulle kunna bara heta det.
Då hade den väl hetat misslyckad podden.
Ja, men den heter ju
Nej, den heter ju misslyckad i ett mellanrum.
Ja, men det var du som la till mellanrummet.
Ja, okej, då var det jag som var geniet där. Ja, i alla fall. Ja, okej, den har ni i alla fall, den podden.
Tack.
Ja, väldigt rolig i alla fall. Sen är du med i kväll en sån riktig familje-tv-kamp, förstår du, John. För att Kristina är med då i kulturelitprogrammet Cyklopernas land på SVT 2, 22.00 ikväll.
Mm.
Som en av panelisterna. Samt som jag då går in i den här frågetävlingen Alla mot alla. tillsammans med Ebba Witt-Brattström, också 22.00 på Kanal 5.
Oj, oj, oj.
Så det är liksom, du vet, som Ingvar Oldsberg och Staffan Oldsberg gjorde upp då för 20 år sedan, så är det en familjekamp då i handbagska.
Vilken knapp kommer du trycka på fjärrkontrollen?
Jag vet vad jag tycker om det här kamp och vilken man ska titta på. Det existerar inte. Man kan titta på ström. Jag kan inte fatta, jag behöver säga det här. Man kan titta på båda programmen efter varandra eller när man vill.
Vet du vad, snart kommer du säga att man kan säkert titta på programmen innan de har gått på tablå-tv också.
Ja, om du betalar för det så brukar man få tillgång till avsnitten lite tidigare.
Jon, vilken knapp kommer du trycka på fjärrkontrollen klockan 22.00?
Lyckligtvis så behöver jag inte göra det valet, utan kommer att titta på er båda så fort jag kan.
Vilket kommer du kolla på först? Vilket först?
Fort jag kan.
Vi har ju tidigare i podden nämnt min favoritdagboksnotering genom alla tider. Vissa hävdar att jag är lite pretentiös, men ibland så läser jag ur Franz Kafkas dagbok. Den 2 augusti 1914 så skrev då Kafka i sin dagbok: Germany has declared war on Russia. Went swimming in the afternoon. Och jag har ju använt det här flera gånger bara för att tydliggöra just hur man är så övertygad om att såna historiska epoker inleds med någon stor, alltså att det är dramatisk musik i bakgrunden och att livet stannar av för alla, att det direkt då ändras. Men då Kafka, ja, det var första världskriget, höll på att sätta igång. Sen gick han och tog en badtur på eftermiddagen. Ja.
Men kunde han simma?
Ja, det förutsätter han, får du kork. Han har ju skrivit i dagboken, så det måste han ju. Det är ingen annan som har skrivit i dagboken åt honom. Ja.
Det var inte tried swimming.
Nej, precis. Men det kan ju också vara att han i hela sitt liv har velat simma. Och så nu invaderas då. Han är rädd, det kommer bli krig. Han fattar det. Nu måste jag ta tag i mitt liv. Jag ska fan med lära mig att simma. Det kan ju ha varit en jättestor grej i hans liv som hände.
Då hade han väl varit mer tried swimming in the afternoon. Couldn't do it. I'm gonna give it another try tomorrow.
Nej, han
är inte lika slagkraftigt.
Nej. Du menar att ingen har ställt den här frågan på undan? Varför frågar du om han kan simma? Jag tror att han kan simma. Det står ju swimming. Det är ett verb som man... Ja.
Kan han fjäril?
Nej, det står inte heller vilket simsätt. Men det är inte det som är poängen.
Hade han simborgarmärket?
Det har inte heller...
Nej.
Poängen har ingenting att göra med hur
jag
han simmar.
Jag är jättebra på ryggsim, vilket är du bäst på, John. Alltså jag är jättesnabb på det.
Hundsim.
Hund?
Ja.
Jag kan tänka mig. Du kan inte
hund.
Simma, eller hur?
Han ser lite ut som...
Han kan inte simma.
Jo, det tror jag.
Nej, det kan du inte.
Jo, det kan han, men han... Eller, jag vet inte,
du tar dig fram i vattnet, men du kan inte ta ett riktigt ordentligt simtag och komma framåt.
Men hundsim är väl också en typ av simmande?
Ja, absolut, men du ska se, John, har du sett en hund någon gång som hoppar i din pool och så tar man upp den? Båtsman, du ska inte vara i poolen, och så kommer den upp helt dyblöt. Så ser John är ganska långt hår. Så att när han kommer upp i en pool så ser han väldigt hundliknande ut.
Ja. John, vet du vad du kan utnyttja då? Jag lärde mig en sak igår. Om man gillar en tjej eller kille som går förbi en på stan, då ska man säga så här: woof.
Woof. Alltså det är något,
man woofar efter dem. Visste alltså,
som,
du det?
Men det är något, som hundtricket då, fast
nej,
man
nej,
själv är
hunden. Nej, Kristoffer Garplind gjorde det i Barcelona till en kille och ja. Hans redaktör gjorde det en hel sommar längs Novellastrand till alla killar hon såg. Det är så man gör. Alltså det är en ungdomsgrej.
Men Kristoffer Garplind är ju homosexuell, va?
Jag vill spela det för.
Tror du inte att det finns andra koder?
Nej, för Rebecca är inte homosexuell. Och hon gjorde det till killar.
Det kanske funkar bara på killar.
Ja, jag tror att det funkar bara på killar. Jag tror att killar skulle nog kunna göra vad som helst.
Jag kan göra det mot er.
Jag tror att det är inte så mycket med själva ljudet att göra, utan det är mer att män då generellt bara tycker om att någon uppmärksammar dem. Alltså, jag tror att det är det som är själva grejen.
Man skulle kunna säga vad som helst.
Ja.
Jag tycker det är konstigt.
Men woof, alltså jag tror att miau hade funkat lika bra. Eller kss, kss. Eller kakakaka. Alltså det
oink, inga... oink.
Ja, men det är
ja, oink, oink. Ja, men den kanske är det enda djurljud som inte hade funkat.
Ja. Mm. Jag vet inte om du förstår.
Det var åsna.
Ja, jag förstår. De här programmen brukar vara uppbyggda, men det är att jag förbereder mig lite och skriver ett manus. Så till exempel när jag nämner då Kafka så har jag liksom en snygg övergång. Det är inte hur simmade han. Det är heller inte låt som en hund efter. Jag hade liksom en naturlig övergång här, men nu kommer jag av mig helt.
Förlåt.
Ja, det är otroligt svårt att jobba. Det är därför jag la ner podden.
Okej, men du...
Nu kommer sanningen fram att det var han som ville lägga ner, inte att det var mitt fel.
Ja, men informera Bauer Media den här gången innan bara.
Mm, jag ska göra det. Ja, men du är med i Cyklopernas land ikväll. Jag hoppar här mellan ämnena. Och då sa du att Kristoffer Garplind, då, den här mannen som går och woofar efter folk på stan, han är programledare för Cyklopernas land. Det är ett ganska kul program. Det är väldigt kritiserat när det kom, just för att många andra kulturmänniskor då, ja, de kände väl att det var de som skulle ha lett programmet. Alltså, det är ju nästan som väldigt så rättrådiga religiösa människor. Alltså, det finns de som tillber islam, liksom, att det finns en sann lära inom islam. Mm. Och till exempel då fanns det en massa DN-kulturkritiker som tyckte att ja, det här ska han sitta där och prata om den här typen av kultur? Det är ju inte riktig kultur. Ingen rumänsk författare har nämnts på 30 minuter. Vad är det här för skitprogram?
Nej, just det. Så. Någon slags kulturellt kastsystem tycker de ska finnas.
Ja, någon slags kulturell haram.
Liksom. Ja, ja, fint.
Men det har nu gått till ett succéprogram.
Ja, det är många som tittar, det är andra säsongen då som du medverkar i. Men då presenterade han dig då, rätta mig om jag fel, Kristina. Han sa ditt namn och så sa han, och du är här och du är med sig Hallbergs fru. Mm. Slut på. Är det okej?
Okay? Jaha, men hade du sagt hur du ville bli presenterad?
Nej.
Men han presenterade dig som en sån här Hallbergs fru. Ja, alltså, hur känner du inför det? För jag tänker att Messiah tyckte att det kändes ändå okej.
Okay. Nej, verkligen inte. Jag tänker ju väldigt mycket. Jag kommer ihåg någon gång under alla mina poddår så får man ibland arga mejl då, framförallt från kvinnor som säger så här, varför nämner du den här? För ofta gör man ju det som en, någon slags, jag talar för mig själv här, men man säger kanske, ja, men det är ju den och dens fru kanske man säger. Sådär.
Ja, just det, ja. Ja.
Det är Victor Nilsson Lindelöfs fru har ju börjat med whatever. Ja. Och då kan man få säga att det är faktiskt en egen person. Så jag trodde inte att man kom undan med det 2022 att säga så.
Alltså, jag blev jätteglad för den presentationen. Mm. Jag vill inte att någon tror att jag står på egna ben. Nej, det vill jag verkligen inte. Det enda jag är irriterad över är ju fru. Det stämmer ju inte.
Nej,
sambo.
Nej. Men det är inte.
Men så är jag halvvägs sambo. Tack så jättemycket, det är jag.
Men du, det var det du vände dig emot, det var inte själva det som det innefattar då, att du har så att säga legat dig till toppen av Big Ben's Comedy Club.
Och nu... Säg en tjej som inte har legat sig till toppen.
Mm. Svara inte på det.
Kafka gick och simmade då när kriget utbröt, och vad har vi gjort då den här veckan? Vad är då vår motsvarighet till att simma på eftermiddagen som Kafka gjorde? Ja, jag har hållit koll här på vilka som är klara för Let's Dance, det har jag gjort, samt som kriget pågår några timmar bort. Vi har Dr. Mona är klar. They say it's men's world, but we can show you strong like a woman can. Like a woman can. Det här var Kristina, det här var signaturmelodin för svenska powerkvinnor som Dr. Mona är med.
Jaha.
Ja, i svenska powerkvinnor så presenteras ju inte Laila Bagge som Korosh fru.
Nej. Nej, så hon står också på egna ben.
Ja,
Laila Bagge.
Det tycker jag är fel.
Du tycker hon borde presentera så?
Ja.
Det hade ju varit en rolig vändning.
Om du hade frågat henne själv så hade hon också sagt det.
Korosh fru.
100%.
Det
ja. Skulle inte... Jo, tänk dig innan. Korosh är ju skitcoolt ju. Korosh fru.
Oj, ja, det hade jag inte. Mm. Men du tror inte att det går emot själva programidén svenska powerkvinnor att de presenteras på olika fru? Inte... Det... Alltså Hollywoodfruar var väl med det? Det här är väl antitesen då till svenska Hollywoodfruar? Svenska powerkvinnor.
Jag tycker bara att det känns mer spännande.
Ja.
Är det någons fru?
Ja, det var...
Och vem är mannen då bakom? Att man vill ta reda.
Dr. Monas man är faktiskt en dansk entreprenör.
Just det, det är ju intressant.
Ja, det, är faktiskt...
det vill man ju veta.
Ja, det vill man, det vill man. Strunt samma. Hon är klar för Let's Dance. Så uppenbarligen har det här en riktig powerkvinna. Nu ska hon dansa i tv. Någon annan som är klar då är Aron Andersson. Ja, han är en äventyrare. Han sitter också i rullstol.
En powerman.
Ja, det är
verkligen.
Ja, verkligen. Så han är den första då mannen i, eller kvinnan i rullstol som är med i programmet.
Så jävla modigt. Så jävla, jävla modigt att göra det. Alltså.
Av honom?
Oh, herregud, kan du fatta vad svårt?
Ja.
Och sen också att folk ska vara lite så här, tycka att det är konstigt. Eller...
Men tycker folk det? Det undrar jag.
Alltså inte vi, men jo, det tror jag.
Att de tycker, nej, jag tänker mer så här, vi pratade tidigare om, vi satt ju, du och Kristina såg ju Talang tillsammans i fredags då när de hade den här svårt sjuka flickan och sen kom de här clownerna ut.
Ja, just det.
Ja, och jag behöver inte säga vad du tyckte om clownerna, för att det är ju kanske taskigt mot clownerna. Men clowner är inte din favorit underhållningsform kanske?
Det enda var bara att de var väl inte särskilt jätteduktiga, men det de gör är ju fantastiskt. Alltså det är klart att de är fantastiska. Men
vad menar du? Du kan ju inte ifrågasätta clownerna.
Nej, precis, men det kan man ju då inte göra.
Nej, det kan man inte göra.
För att de då underlättar för cancersjuka barns liv. Och det de gör är ju enastående naturligtvis. Men säg en person som kan rösta bort dem då.
Det är det jag menar.
Det går ju inte. Du måste ju såklart, alla ger dem sina... Golden Buzzers eller vad det nu kallas.
Ja, de fick i alla fall fyra sådana här.
Ja, så de går ju givetvis vidare.
Ja, men det, jag menar,
det var dessutom så här att det var ett inslag innan på en liten sjuk flicka som säger så här: hoppas ni röstar på mina vänner. Hoppas mina vänner går vidare.
Ja, det är otroligt. Ja.
Jag tänkte bara då när Aron Andersson är med här, kan man bedöma hans dans på samma villkor som de andra? Alltså kommer någon kunna, vem röstar, ska Tony Irving säga, jag tyckte inte du hade riktigt rytm i din cha-cha.
Men ingen är ju mer, kan ju vara mer nervös inför det än Tony Irving. Alltså han sitter ju redan nu och slipar på vad fan han ska säga för att det inte ska bli fel, väl?
Ja. Det gör han.
För vad ska han säga?
Nej.
Jag var ju med i Let's Dance och många trodde att jag borde sitta i rullstol, men det gjorde jag inte.
Du satt i rullstol efter?
Ja, det är möjligt.
Skadade tårna?
Nej, men jag fick faktiskt en knä. De kom en dag till danslokalen och så sa de... För det var två personer som hade skickat efter stödprodukter. Det var jag då och så var det Johannes Brost.
70-åringen.
Ja, som sen var död inom ett halvår efter programmet. Och vi var de enda då som dansade med knästöd. Men det är skitsamma. Men jag menar bara att det kommer bli... Om man säger att den här cancerflickan då var en doping till talangnumret. Det är ju en viss form av doping att vara med i Let's Dance, sitta i rullstol. Det är svårt att kritisera dem på samma grunder, tänker jag. Alltså, vad ska man säga?
Det är omöjligt. Men det är ju en... alla som vill titta nu tycker ju såklart det skulle bli jättespännande att se Aron dansa, men också vad fan domarna ska säga efter. Nu blir nästan jag sugen på att titta.
Ja, men en vinnare väl? Alltså han kommer väl vinna?
Nej, ska jag säga var han kommer hamna?
Ja.
Tre.
Tack.
Nej, förlåt. Fyra. Jag fick en mycket starkare känsla på fyra. Ja, men så kommer det vara.
Okej, ja.
Så kommer det vara. Men det man bedömer är ju då hur han naturligtvis rör sig till musiken, om han har takten, om han kan lyfta upp henne. Alltså hon dansar ju såklart mycket. Och sen det enda han inte kan röra är ju benen, men du kan ju fortfarande röra din stol i takt till musiken och sätta en koreografi utan att du har ben. Och sen så har du armarna och sen ska de vara synkroniserade. Jag fattar vad du menar, men givetvis finns det bedömningsgrunder.
Ja, okej.
Jo, det gör det.
Det är ju, jag är ju verkligen ingen dansexpert, men som jag minns det så var det otroligt noga med fotisättningar och så vidare. Den delen är ju såklart naturligt eliminerad, så det blir ju en annan form av bedömning.
Absolut.
Och det blir inga dödslyft. Du tänker att han ska lyfta någon i stolen. Det blir ju svårt.
Att han kan lyfta någon, ja.
Men i stolen?
Han är ju väldigt stark.
Ja, jag lyfter upp någon i armarna, ja. Någon kan hjula över honom och sånt. Oh ja, det kan man göra. Det kan jag göra om jag sitter. Jag tar en annan bara så här, kastar runt.
Varför gör du det?
Ja, varför håller du på så?
För det gör jag väl jätteofta.
Jag har aldrig sett dig kasta runt när du sitter i en stol. Men,
okay. Det gjorde jag senast hemma hos Jan och Rosen med Annie.
Jo, med ditt barn.
Jag vill spela det för.
Ja, lite. Har det hänt någonting annat senaste dygnet?
Får jag prata om skilsmässor, för jag tycker så mycket om det?
Ja, visst.
Björn Ulvaeus ska skilja sig.
Mm, jag såg det.
Mm. Ena B-et i ABBA.
Yep.
Tack för att du tydliggjorde.
Och då säger han så här, de har varit gifta i 41 år. Mm. Och han säger så här, vi kommer förbli nära och goda vänner. Vi kommer att fortsätta att fira våra barnbarns födelsedagar och andra familjehögtider tillsammans.
Mm.
Är de goda vänner, tror ni?
Har du läst något av den här, John? För det är ju, han är då, Björn är då 76, ja, och Lena är 73, hans nu då blivande exfru.
Just det.
De har varit ihop i 41 år.
Mm.
Jag är fascinerad bara av vad som kan ha hänt. Alltså, varför bestämmer man sig?
Ska jag säga?
Okej.
Okay. Detta, för mig är det bara det nästa naturliga steget på väg till hans galenskap. Jag tror att han har blivit knäpp. För det första, han tvingade ju alla andra ABBA-medlemmar till den här reunionen. Det har ju till och med alla andra sagt.
Ja, men det,
bara Björn blir glad, sa Benny. Och de andra två tjejerna, vet inte ens vad de heter.
Men de är glada att någon ringde. Va? Vem vill något?
Och Agneta och Annefrid sa ju att ja, men det var väl roligt att sjunga lite, men vi visste inte att det skulle bli så här stort och så. Så att han är ju den galna, pengagalen.
Taskigt att lura in dem. Visst inte att det skulle bli så här stort för alla kameror.
Nej, men de hade ingen aning.
Nej.
Det hade han ju inte sagt innan. Sen ska han ju nu, så håller han på, han ska ju bygga ett ABBA-land på Djurgården. Han hugger ju ner alla träd. Och då,
inte alltså, själv, va?
Jo.
Varför anlitar han inte någon?
Arborister, det är för dyrt.
Jaha.
Så han gör det själv. Och då tror jag att hon är honom på spåren här. Då måste hon röjas undan. Hon står i vägen för hans galenskap. Alltså han ska bygga som ett eget Disneyland, fast ABBA-land.
Ja. Hon ifrågasätter hans projekt.
Ja.
Och därför, i 76 års ålder, så har han kommit fram till att det är bättre att skilja sig.
Hon vill inte ha ett ABBA-land då?
Nej, men alltså hon säger, men du har blivit knäpp. Jag kommer gå ut och säga att du har blivit galen. Det här får du inte göra.
Nej.
Och då säger han, då röjer jag undan dig.
Men röja undan är ju inte riktigt att skilja sig. Alltså röja undan, ja, tänker man ju...
Han kan ju inte döda henne. Det blir för mycket negativ uppmärksamhet.
Hon fick ett träd över sig.
Jag är ledsen, jag var ute och högg ett träd på Djurgården. Och...
Jag trodde det skulle falla åt ena hållet och så visade det sig.
Jag skrek tydligt, akta Lena.
Säg att det är 50% som skiljer sig, eller? Är det så?
Är det inte mer?
65 eller så.
60, så många. Mm. Hur många ångrar sig då?
Nej, jag vet inte. Jag har ingen siffra på det.
Nej, jag bara tänkte så här. För till exempel nu skvallret som går Victoria och Daniel, om det nu stämmer. Mm. Jävlar vad de kommer ångra sig.
Varför skulle hon ångra sig?
Ja, men det ser man på dem. De kommer ångra sig, det kan jag säga. Mm. Sen så finns det ju de som ser skilda ut men inte är det.
Vad ser man ut då?
Så ser man ut som till exempel Marcus i Bolibompa.
Vad fan är det?
Han med rött hår, den här desperata blicken.
Jan hatar barn-tv. Men,
nej, jag hatar inte barn-tv. Jag tittar inte på barn-tv. Det är två helt olika saker.
Jag kan dra upp en bild. Han heter väldigt trevlig kille. Han heter Marcus Granset. Jag tar upp en bild här, Jan, skulle du få se. Om. Mm. Har jag åtanke att han är i ett lyckligt förhållande, vad jag vet. Men ser han, har Kristina någonting i det här? Ser Marcus skild ut?
jag vet inte. Men
jo, du måste säga ja.
Ja, okej. Okay, ja, det gör han väl då.
Ja. Exempel nummer två, Bengt Magnusson.
Ja, han har en sån här Daffgårds-aura.
Ja. Dricker lite för mycket nu.
När, ja, men framförallt äter han de här färdigrätterna, Daffgårds.
Ja, mm. Det gör mycket, han.
Och det
gör
man ju bara när man är skild.
Malou von Sivers.
Ja, hon känns skild.
Ja, känns skild.
Superskild, men är det inte.
Nej.
Och de här känns ju lite deppigt skilda, eller hur?
Ja.
De som är lyckligt nyskilda då, alltså som man tänker ser ut som lyckliga nyskilda, det är din gamla flamma, Messi, Neurath. Och ser väl så här glatt nyskild ut hela tiden.
Men vad då gamla flamma? Har de haft en flamma?
Jag är jättekär, men så här är skitkär.
Verkligen inte, det är inte. Men jag, nej, verkligen inte. Men hon var väl...
Har varit då?
Nej, verkligen inte. Men hon var väl... Vi textade väl lite. Hon skulle fixa en stor roll i sin nya tv-serie. Och sen blev jag tennisspelare nummer två eller någonting. Så det var ju trist.
Du har ju varit tennisspelare nummer ett en gång.
Okej, en sista då. Mm? Nyskild. Johannes Hansen.
Han, den här talarforums...
Mentala coachen.
Ja, okej. Okay. Ja, får jag försöka härleda något mönster här? Du menar att nyskilda människor har ett glow, att de är ute och snackar på krogen mer. Och Bengt Magnusson är mer en Davgårdsaur.
Ja, det finns... Alltså, vissa ser nyskilda ut, men så kan man se liksom positivt nyskilda ut eller negativt nyskilda ut.
Mm-hmm.
Och det här var liksom mina exempel. Sen har jag till slut en hälsning från Maja.
Ska vi sätta Maja på kartan eller ska vi bara räkna med att alla människor vet vem hon är?
Sen har jag till slut en hälsning från Maja Herngren, vår gamla kollega. Hon hälsar så här.
Jag är inte helt säker på det. Men,
hon hälsar så här till Björn.
Till vem?
Björn Ulvaeus.
Okej, bara ska tydliggöra det här för lyssnarna. Alltså vår gamla geniförklarat poddkollega och också nuvarande poddkollega med Kristina Nordhager hälsa här då. På någon anledning så har hon en hälsning då till Björn Ulvaeus som precis ska skilja sig.
Mm.
Okej, vad säger Maja till Björn?
Det är på tiden för hennes skull, så frun.
Det här sen, ska till Björn?
Ja.
Ganska aggressivt ändå.
Okej, okay, det blir inte bättre.
Uh-huh.
Det är på tiden för hennes skull. Och sen kan du gå ut och gräva din egen grav. Mm. Och då sa jag så här, men det där menar du inte, Maja. Och då sa hon... Fast jag menar mer att han behöver komma i kontakt med jorden.
Okay.
Sen sa hon också, alla de där miljonerna, Björn, som kommer hamna så att säga mellan stolarna, kan du skicka direkt till oss så vi kan ha råd med en klippare till vår podd. Misslyckad.
Misslyckad, hon har ett mellanrum däremellan.
Nej, det hade hon inte, misslyckad.
Men vad otroligt. Kul att du hör, Kristina. Sa jag att du är med i SVT ikväll, men att du kommer bli krossad då av Kanal 5. Heter de Kanal 5 fortfarande? Det är Kanal 5, alla mot alla. Det är frågesport, va? Jag är väldigt vass på frågesport. Fråga mig någonting.
3x3.
Men, något som är svårt. 9.
Vad heter Anders Bagges och Companys radioprogram?
Då, John, är det dags att konfrontera dig. Du har ju en teori. Ska du dra den snabbt för Kristina eftersom hon inte lyssnar på podcast som jag är medverkare i? Så hon antagligen inte hört det här. Men du har ju då en irritationsmoment när du läser recensioner i tidningar. Du hävdar att betygssystemet då som är, brukar vara från kanske överkryssad geting till 5 eller minus till 5, att det ofta då landar på en 3.
Ja, jag gjorde ju liksom en ordentlig undersökning på det här och det visade sig att i helgbilagorna då så tror jag att det var 14 av 21 betyg som delats ut åt olika filmer och album och sånt där var 3+.
Bedrövligt.
Ja, men det är så sjukt, för det är liksom, ja, jag behöver inte dra allt igen, men jag tycker ju att, för att alltså man ska ju ge ett omdöme om det här, och att ge 3+, det är ju som att säga så här, jag tänker inte göra det här jobbet, jag tänker inte säga om det här är bra eller dåligt, trots att det är det som är recensentens uppgift.
Du tycker att det är att friskriva sig från sin uppgift?
Dels det, men sen tror jag också att det handlar om att för att ge ett omdöme så måste man också ha ett omdöme. Och det har inte svenska recensenter.
Nej, men vet du vad? Då har jag, det här är ett väldigt snabbt segment som jag precis har kommit på. Jag döper det till 3+, frågetecken. Ja, då har jag en lista här på grejer som är 3+. Det är odiskutabelt. Du kan liksom inte, ja, hur man än vrider och vänder på det så är de 3+. Men du kan försöka argumentera emot om du kan, okej? Okay? Förstår du?
Det här, ja, men jag har redan ett argument emot det här, det du har sagt hittills.
Men hur kan du ha det? Jag har inte ens sagt någonting än.
Jo, du sa att det här är 3+. Ja, här, inget är ju 3+. Jo. Du har delat ut 3+.
Ja, det har jag till de här grejerna på min lista.
Okay.
Ja, och de är också 3+. De är inte för bra, det är inte världsklasssaker. Men de är heller inte underkända, de är inte usla. Jag skulle säga att den här listan snedställer hela ditt resonemang, hela din världsbild, om man ska dra stora växlar på det.
Oj, kom loss nu bara.
Va?
Kör!
3+. James Bond-filmer.
Ja, men alltså, vad ska jag säga?
Ja!
Vad menar du, alla James Bond-filmer?
James Bond-filmer som koncept. 3+.
När du ska recensera James Bond-filmer så väljer du att ge 3+.
Du ska argumentera emot att det här är 3+. Vad skulle det annars vara?
Vad jag tycker. Jag tycker ju att, att James Bond-filmer är ganska usla. Så jag skulle kanske ge 1+ eller 2+.
Ja, stationära datorer. 3+.
Finns de ens längre?
Charterhotell på Lanzarote. 3+.
Okej, okay, ja det... Nej.
Nöjesfältet Gröna Lund. 3+. Du ser.
Nej, det är väl ändå 4+.
Det är 4, okej. Det politiska partiet Liberalerna. 3+.
De är för fan inga liberaler. 0+. 1-.
Klädesplagget pyjamas. Eller som det ibland uttalat, pyjamas. 3+.
Det beror på vilken pyjamas. Okej, men jag förstår. Nej, jag håller fortfarande inte med.
Chips med dillsmak. 3+.
Oh, 5+.
Åh, fy fan.
Det är mitt godaste.
0+. Ja. Dill, hörde du att det var det?
Varje gång jag är på väg hem från krogen köper det.
Sporten handboll. 3+.
Spelar inte er son handboll?
Jo. Ekorrar, 3+. Djuret ekorre. Potatismos, 3+.
Nej.
Va? Vad är det då?
4+ i alla fall.
40-wattsglödlampor, 3+, den gamla sorten.
Vad är det?
Det är de som är mindre än 60 som ni lyser upp men inte tillräckligt mycket. 3+. Gör sitt jobb men det är inte världsklass. 3+.
Men vad ska... Okej.
Okay. Där har du det. Rapparen Petter, 3+. I allt han någonsin har gjort.
Nej.
Okej.
Jag tänker inte säga.
Och avslutningsvis, 3+ på listan. Nationen Burkina Faso.
5+. Vackert på våren.
Världsklass.
Ja, vackert.
Varför bor du inte där då?
Om jag bara kunde.
Nu, Christian, ska du få med om en grej. Varje torsdag så har vi då en av landets främsta krimexperter här. Det är inte Leif G.W. Persson, även om folk ibland blandar ihop er. Ja, men det gör de väl?
Det har nog aldrig hänt, men det skulle väl vara uppfriskande, ja, men om det nådde mig.
Ja, men du tittar närmare på ett krimfall. Vi kallar det här segmentet för Krimmorgon. Trots att man kan lyssna på det här när som helst på dygnet. Det här är ju en podd för hela dagen som vi tidigare har etablerat.
Krimmorgon.
Morgon. Ja, vad säger du, Kristina? Spännande än så länge?
Jättespännande. Och GV-likheten är ju blicken på brotten.
Blicken?
Ja, ni har samma blick på brotten.
Att du blickar in
liksom.
Hököga.
Ja, verkligen. Och ögonbrynen.
Ja.
Ordentliga.
Okej. På måndag är det ju årsdagen. Som jag alltid brukar uppmärksamma. Varför tittar ni på mig som frågetecken?
Ni vet inte vad det är, för vi är jättespända.
Ni vet inte vad årsdagen är.
Nej. Är det din födelsedag?
Nej, det är, jag vet vad det är. Det är februari. Det är Johns tid på året. Jag menar inte att han har menstruation. Det är alltså... det är Palme,
jag
va?
Jag vet.
Det är Palme.
Nej.
Jo, Olof Palme mördes den 28 februari 1986. Mm. På måndag är det den 28 februari 2022. Och vi får väl se vad som händer. Varje år så brukar det ju hända någonting på årsdagen. Antingen någon journalist som har jobbat lite med någonting som väljer att publicera då den dagen. Och nu kommer det inte hända någonting från själva utredningen eftersom den är nedlagd. Så vi får se kanske nästa torsdag om det finns anledning att återkomma till Olof Palme. Det hoppas jag. Men jag tänkte faktiskt prata om ett annat mord idag som har oerhört många likheter med Palmemordet. Det är nästan kusligt. Mm-hmm. Och jag tycker också att det mordet säger någonting om mordet på Olof Palme. Det är ett politiskt mord. Och jag pratar såklart om mordet på Gustav III 1792.
Har några år på nacken det bordet?
Ja, det är 230 år närmare bestämt. Men jag tänkte, jag berättar lite om det om ni inte känner till liksom alla detaljer då.
Vi gör ju det, men våra lyssnare kanske inte vet alla detaljer.
Får jag fråga, har du ljudklipp kring det här bordet?
Ja, men det är lite dålig kvalitet på dem. Så att jag väljer att inte spela upp dem då.
Finns det ljudklipp från den aktuella kvällen?
Ja, men inspelningsapparaturerna var ju väldigt, vad ska man säga...
ganska manuella, va? Det var väl egentligen mest en kille som stod och försökte memorera det som sades.
Ja, precis. Och han har ju sedan dess tyvärr dött.
Ja, tyvärr.
Så det blir inte några ljudklipp. Men det blir ljudklipp med mig. Pratandes om det. Ja. Om det duger. Ja. Det började ju med då att hatet mot Gustav den tredje hade vuxit sig ganska starkt länge inom delar av då adeln. Som ogillade kungen. De ogillade att kungen startade krig mot Ryssland då, bland annat, och lite annat. Bland annat hade även enligt vissa hade han förutmjukat adeln under riksdagen genom att själv fatta klubban vid deras möte och drivit igenom sin politik. Mm-hmm. Kan se lite likheter där från kanske Putins tal och sådär, när han tog in sina säkerhetsledamöter, vad man kallar dem, och i princip förutmjukade dem kanske lite grann. De kände sig förutmjukade i alla fall. Det här var liksom dåtidens version av att bli lämnad av Erik Saade en vecka innan bröllopet, kan man säga. Ah. Också förutmjukande.
Ja, det kan det vara.
Under vintern då, 1792, så bildades en sammansvärjning inom adeln. Och det här gillar man ju, sammansvärjningar. Mm. Vars syfte var att avsätta kungen då och reformera hela regeringssättet i Sverige. Och det började planeras då en statskupp med några generaler och lite annat då löst folk. Det är lite oklart hur många som kände till de här mordplanerna.
Kände de som då ingick i planen som, citat, löst folk till att de tillhörde den gruppen?
Det vet man ju inte.
Det är svårt att få med dem, tänker jag, om man säger så här. Vi har generalerna klara, sen behöver vi lite löst folk. Och där tänkte vi på dig, Petter.
Ja, men det är ju ändå roligare att vara med i sammansvärjningen än att vara utfryst från den. Även om, alltså, så det är nästan kanske roligare att vara löst folk än att vara ingen alls.
Ja, jag vet inte.
Men då, en i det här lösa folket då.
Hade de t-shirts så att man ska kunna skilja på dem? Men generalerna hade hatt, såklart, och så fick man bara förstå att...
Ja, alltså, det är lite oklart om det fanns t-shirts på den här tiden.
Just.
Men de här generalerna tog i alla fall hjälp av en man, ett löst folk som hette Jakob Johan Ankarström. Och han kom från en ganska fin familj. Hans pappa var överste löjtnant. Släkten Ankarström var 1700-talets Lövengrip ungefär, om man ska dra någon parallell till.
Oj, fint.
Ja.
Överste löjtnant. Fint.
Ja, det är fint, ja.
Det är som borgmästare. Alltså, det är så hittepå.
Ankarström och två andra träffades på eftermiddagen då och kom överens om att alla tre skulle infinna sig på maskeradbalen på Operan den kvällen dit kungen skulle gå. Mikael Bindefeldt arrangerade då det här spektaklet och de sa att vi ska vara där. Ankarström gick därefter hem till sin bostad där han laddade två pistoler med kulor, hagel och spiknubb samt slipade en slaktarkniv. Så han kom ju liksom väl förberedd för mord.
Mycket.
Ja.
Ja, verkligen. Det låter som Björn Ulvaeus innan skilsmässa.
Ja, tillsammans med en annan konspiratör begav han sig till Operan med alla de här vapnen. Båda var klädda i svarta kappor som de tagit på sig i Ankarströms rum. De här kapporna var en del av höstkollektionen från Acne. Det året. Samtidigt satt kungen, Gustav den tredje och några av hans vänner och åt en lättare supé här på kvällen innan de skulle ansluta till den här maskeradbalen på Operan. Och då supén närmade sitt slut så kom en militärchef med ett brev till kungen. Det här var ju spännande då. Kungen öppnade och läste det. Brevet...
Var det utannonserades det likt Paris Hotel att någon kommer och skrek brev?
Danska bär det. Kanske. Det kanske är därifrån de har fått det.
Kom in på en sån silverbricka.
Ja, men det gjorde det nog. Det gjorde det nog. Brevet var skrivet på franska. Det vet jag inte om Paradise Hotel-breven är, för då skulle nog ingen kunna läsa dem.
Nej, där tappar man dem.
Ja, det tror jag. Men i en översättning som gjordes efter mordet då, så har man ju då kunnat läsa vad det här var. Det var alltså ett varningsbrev. Militärchefen hade nämligen hört rykten om planen som fanns att mörda kungen. Kungen visade sina vänner det här brevet och de sa åt honom, du kan ju inte gå till balen nu. Folk är där för att döda dig. Vad tror ni kungen svarade då?
En fest är alltid en fest.
Ja, det skiter jag i.
Jag är anmäld till årets upplaga av Let's Dance. Jag ska fan till och med inte hinna träna innan sändningen. Jag ska till en tävla mot en gillig rullstol. Det kan bli tufft för mig i år.
Bra gissningar.
Ja, det var min gissning.
Men det kungen svarade var, skola de får tro att jag är rädd.
Ja, men det är ju samma som, det skiter väl jag i.
Ja, och det är faktiskt exakt ordagrant samma fras som Simon Sköld sa till Camilla Läckberg innan sin senaste MMA-fight. Skola de får tro att jag är rädd.
Man tror inte att han är så litterär, bara med en snabb anblick, men det är otroligt.
Ja. Kungen ställde sig efter detta i ett fönster där han hade full överblick över teatersalen samtidigt som alla där nere kunde se honom också. Och där stod han i nästan en kvart innan han sade till sina vänner att nu hade varit tillfälle att skjuta. Kom, gå vi ned. Maskeraden synes ju glad och trevlig. Och det han menade då var ju alltså, jag stod här i fönstret en kvart för att liksom testa om, jag menar, om de vill skjuta mig, då hade de kunnat gjort det här och nu.
Han visade upp sig för potentiella gärningsmän. Alltså.
Exakt, ganska modigt får man ju ändå säga.
Ja, eller dumdristigt.
Ja, det skulle det snarare visa sig vara. För han tänkte ju då, men okej, ingen har skjutit mig nu, då kan vi gå ner till den här maskeraden. Så kungen gick ner och vittnen berättar sen hur kungen i höjd med kulisserna omringas av de här männen i svarta kappor. De har också vita masker på sig och ett skott avlossas. Det är Ankarström som har avlossat det här skottet. Flera personer ropade, elden är lös! Alldeles efter då. Och sannolikt så var det ju då en överenskommelse bland de här sammansvurna för att orsaka förvirring. Att någon av dem skrek det så att säga. Och kungen togs till en bänk som han satte sig på. Någon släckte kungens kläder som hade börjat brinna av det här skottet, vilket är ganska obehagligt. Vittnen berättade att kungen varit mycket blek och sagt dörrarna ska stängas för att liksom stänga in en gärningsman. Mm. Så han tänkte redan då på att hitta vem det var som gjorde det här. Och kungen sa, han var hela tiden vid medvetande och han sa efter ett tag, jag känner mig svag, för mig till mina rum.
Flera rum, en rik.
Ja, samma sak som Joe Biden sa efter att ha hållit en 8 minuters presskonferens om situationen i Ukraina. Han togs upp till sitt rum där han kunde vila sig då. Och ganska snabbt kom då polismästare Liljensparre till platsen.
Låter pålitlig.
Ja, men det var han. Han var också Martin Melins gammelfarfar, så polisyrket har ju liksom gått i släkten. Han spärrade av och började förhöra alla som var där. Ankarström, då mördaren, insåg att han inte kunde komma ut och gömde pistolen inne på operan. Samtliga maskeradgäster blev tvungna att demaskera sig och vänta på att få sina namn antecknade innan de fick gå hem. Ja, och när då Liljensparre kom till Ankarström så tyckte han, den här personen beter sig märkligt. Man hittar vapnet, två pistoler, en avlossad och en laddad, plus den här kniven. Och man kunde ganska snabbt binda Ankarström till det här mordet.
Hade han tagit av sig sin löst folk-t-shirt?
Ja, eller så hade han den under kappan. Det är lite oklart. Han anhölls i alla fall ganska snabbt då och erkände brottet redan vid första förhöret. Nekade i början till att han var en del av en sammansvärjning. Men sen efter ett tag så erkände han allting och namngav de inblandade adelspersoner och generaler. Och alla de erkände. Så här gick ganska snabbt en väl utförd utredning. Och alla dömdes för mord och konspiration. Gustav III dog efter 2 veckor på sjukhuset. Ankarström fick dödsstraff och halshöggs vid Galgbacken vid Hammarbyhöjden i Stockholm. Men det här har ju gått till historien, delvis såklart för att det var ett kungamord. Men också, i alla fall i min bok, att det här var en närmast perfekt genomförd polisutredning.
De frågade mördaren, har du gjort det? Han sa, jag erkänner Gustafen.
Ja, och de hittar vapnen, ja. De stänger in liksom alla som var där. Det är snabbt jobbat, den här Liljensparre verkar ju liksom duktig. Påminner inte det här fallet om något, tycker ni?
Ja, när du ställer frågan så antar jag att det gör det, men jag vet inte.
Påminner du dra en parallell till Palme, eller vadå?
Det ska jag. Mm. Det ska jag. Och jag vill hävda att det här fallet är nästan identiskt med Olof Palme. Mordet som skedde nästan 200 år senare. Gustav III skulle på maskerad. Palme skulle på bio.
Nästan samma sak, ja. Festkväll.
Ja, men båda blev skjutna.
Ja. Mm.
Det enda skillnaden var att inget av det som Liljensparre gjorde gjorde utredarna i Palmemordet. Då hade vi säkert haft fast mördare. Man skulle spärrat av, förhört folk som var inne i centrum, som var runt mordplatsen. Ingenting av det gjordes. Så hade vi bara haft en lika kompetent utredare som Liljensparre så hade vi sluppit all trams om Christer Pettersson och Skandia män. Och det är nästan på dagen 230 år senare så pratar vi ju fortfarande om mordet på Gustav III. I alla fall jag gör det.
Ja, i den här podden.
Ja, och jag har starka skäl att tro att vi så långt senare kommer göra det även om Palme. Jag vet att jag kommer göra det i alla fall, om jag lever då. Och det kan man ju inte ta för givet.
Jättebra.
Tack, ja, fint. Det är spännande mord det där. Vet man vad Gustav III:s son gjorde efter? För att Palmes son tävlar mot mig alla mot alla, så jag tänker om det
230,
finns
precis.
Ja, jag tänker om det finns någon parallell där kanske man kan dra, för han menar en samtida frågesport på torget kanske.
Du
får kolla upp det.
Ja, för de brukade ha en frågesport in vid Galgbacken då innan avrättningen för att säga få igång publiken lite. Så det kan ju vara att han har varit med där.
Dåtidens Filip och Fredrik står där och drar såna, vad heter det, lite ironiska frågor.
Men det som är viktigt nu, alltså du har ju ett jättejobb här, John, du måste ju hitta Liljensparres släktingar.
Det är Martin Melin.
Men då är det han som måste utreda palmemord. Du måste ju sätta honom direkt på det.
Men är det verkligen en bra idé?
Ja, för jag har honom på Instagram, Martin Melin. Vi pratade ibland och han gav min senaste show 5+. Bara det är ju ett tecken på att han har alla sina hästar i Harrystad.
Ja, men det undrar jag om omdömet där verkligen är...
Nu måste vi tacka för oss. Det har varit en härlig sändning. Tack för att du var med, Kristina. Får se om du dyker upp igen. Klara är lite oklar på när hon kan föda. Så det är fantastiskt att vi kan få tag i det med så kort varsel.
Det kan ni.
Ja, verkligen skönt.
Bara ring Messiah Hallberg. Jag är hans sambo.
Imorgon ska vi lyssna på Mellolåter igen. Det är sista deltävlingen på lördag. Du gillar ju Mello, vet jag.
Älskar.
Ja, du kanske
inte så mycket längre.
Nej, nej, men kanske om du kan hålla sig till imorgon, din kärlek.
Den håller sig.
Ja, vi får se om du kommer tillbaka då med det.
Ja, just det. Kul.
Ja, jag försöker bara göra bryggor hela tiden.
Det. Det är inte fortfarande inte jag som bestämmer det.
Nej, jag vet. Men
bråka inte nu.
Nej, okej. Okay. Vi hörs imorgon. Hoppas podden finns kvar då. Det här har varit intressant, får man säga.
Kul.
Intressant.
Kul att träffa dig, John.
Detsamma, Kristina. Det var länge sedan.
Hej då.
Hej då.
Hej.
Podplay. En del av...